Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz på ångradiotekniken. Och så finns vi på nätet på tyresoradion.se. Och de som är lite mer moderna, vilket inte jag är, så finns det podd och app. Och det där begriper ni, eftersom inte jag kan förklara det, så stannar det där. Temat i det här programmet, det är kanske en av de vanligaste åldringsåkommorna, så säger man. Demens. För att idag har vi haft celebert besök i kommunen av det enkla skälet att kommunen har valt att Silvia-certifiera sin äldreomsorg. Och det är det vi ska lite grann förklara. Men innan vi börjar med det så ska vi prata lite grann om själva åkomman, sjukdomen, demens. Och Andreas Jonsson som sitter med mig, vi ska komma till de andra sen. Du är ju politiskt ansvarig för det här. Ja. Vad är din egen erfarenhet av åldersdemens?
Ja, den första minnesbilden jag har av att komma i kontakt med demens, det var en släkting som jag träffade på sommaren när jag var på landet, som var en väldigt glad och positiv person. Var väldigt handlingskraftig och såg till att vår äng på landet blev räfsad varje höst. Men en sommar då så satt hon och läste tidningen och läste om Balkankriget, och hon läste den här artikeln flera gånger högt för mig, och jag tyckte det var jättekonstigt att en så handlingskraftig och stark person så kunde förändras och helt plötsligt glömma vad hon hade läst då precis minuten innan. Så det var min första kontakt. Men sen så har ju jag ordförande i socialnämnden också kommit i kontakt med det på, via den rollen, och har lärt mig att det kan påverka mycket mer än så, att man kan få personlighetsförändringar och bli aggressiv och så vidare av att vara dement då.
Jag bara gläds åt en politiker som har egen erfarenhet av verkligheten, för att vara lite elak.
Ja, nej, men det verkligheten lever vi nog alla i, tror jag.
Ja. Så, nog om lustigheter. Då vänder jag mig och så klarar jag av en presentation samtidigt. Silvia Hemmets rektor, Wilhelmina Hoffman.
Ja.
Kan du berätta för oss, vad är demens? Alltså, alla känner ju säkert till ordet, men rent medicinskt eller hur man nu ska beskriva det. Vad är demens?
Ja, demens är ju ett tillstånd när man har drabbats av sjukdom eller skada på hjärnans nervceller. Och det ska vara av den grad att man inte riktigt klarar att sköta sin vardag som tidigare längre. Och det här kan då, skador och sjukdomar i hjärnan kan åstadkommas av ungefär 100 olika tillstånd som vi känner till idag. Men den vanligaste sjukdomen som ger då demenssyndromet, som vi kallar det, det är Alzheimers sjukdom. Det är alltså den vanligaste demenssjukdomen. Och den beror på att nervceller i hjärnan har börjat förtvina på grund av en sjuklig process som vi än idag inte vet hur den startar. Och den här processen fortskrider. Så trots intensiv forskning i världen, det kunde behövts ännu mer forskning, men så har vi ingen botande behandling. Det här är då den vanligaste av våra demenssjukdomar. Och idag i Sverige så är det ungefär 160 000 personer som är drabbade av en demenssjukdom där Alzheimer är vanligast. Och sjukdom pågår ofta under många år och börjar smygande. Och tittar man då och funderar på när börjar den här typen av sjukdom då? Då är det ungefär, om vi tittar på personer som är 85 år, då kan vi nog diagnostisera var femte person med en demenssjukdom. Men går vi ner i åldrarna till 65 års ålder, då är det 1 av 100. Men som sagt, det ökar. Andelen med demenssjukdom ökar med stigande ålder. Och man behöver hjälp och stöd för att klara sin vardag på ett bra sätt när man är drabbad av demens.
Okej, då går jag till person nummer 3. Och det är Eva Jönsson som är, vad man ska säga, utbildar folk i, får jag kalla det, Silvia-pedagogiken, eller?
Ja, det kan vi kalla det för. Ja. Silvia-filosofin skulle jag säga.
Ja.
Vårdfilosofin.
Ja, det här blir ju alltså, de ni har träffat tidigare, det är ju personer i professionen. Det här, vårt program riktas ju mer till anhöriga, och då skulle jag tycka det var intressant att få veta, Hur kan jag som anhörig se tecknen? Här är det någonting som inte stämmer.
Ja, det är ju många olika tecken, men framförallt är det ju början kanske med minnet, att man börjar, som, precis som Andreas berättade, att man säger samma sak flera gånger. Att man kanske inte längre hittar i tid och rum. Det är också tidiga tecken. Att utföra praktiska saker, som hygienen.
Finns det något test? Alltså, man har ju sån IQ, kanske blir en larv jämförelse, men då och då i tidningar kan man säga IQ-tester, hur smart är du? Och så testar man på något sätt. Finns det något tester som man lite diskret kan ge sin mor eller far eller vad det nu är för någonting som man misstänker?
Ja, vi brukar säga så här, att om man uppmärksammar i sin familj att någonting inte riktigt stämmer, att någon är glömsk mycket mer än vad vi kan säga normal glömska är, för normal glömska finns och den drabbas vi alla av, och framförallt uppe i högre åldrar, och det är att man kan glömma en detalj och så vidare, men glömmer man en hel episod, att man träffade sin dotter kvällen innan när hon ringer och frågar hur det var, eller tar upp ett ämne som avhandlades, då är det ett observandum. Och då är frågan den, hur tar man det vidare? Då tycker jag som läkare att man måste se till att söka hjälp på vårdcentralen i första hand. För skulle vi få ont i hjärtat eller svårt att andas i de organen, lungor och hjärta, då söker vi oss till vårdcentral läkare. Här tycker jag att man ska vara bättre på att söka doktor för att se, är det här någonting som betyder att det är någonting som måste åtgärdas i en sjuklig process, etc. Så själv kan man nog inte riktigt göra någon tydlig test. Däremot ska man vara tidig med att ta hjälp och stöd. Och jag skulle vilja att man behandlar sin hjärna på samma sätt som man behandlar hjärta och lungor. Och att vi kan tala om de här svårigheterna, för det är väldigt många som är drabbade.
I mitt fall då får jag snart gå till vårdcentralen. Det är ju märkbart, det jag ser då, närminnet, en del kallar arbetsminnet. Alltså det jag tänkte för två, ungefär som jag ska ställa nästa följdfråga. Så tappar jag den under tiden du svarar på fråga nummer ett. Men däremot det här långtidsminnet, det har jag ännu än så länge ett större problem med. Men att jag tappar närminnet, hur allvarligt är det då? Jag tål höra sanningen.
Ja, då skulle du höra sanningen. Om det är någonting du själv upplever är någonting som har tillkommit och som oroar dig, då ska du gå till doktorn och få det undersökt. Därför att vi uppmanar ju alla till det, därför att det finns många andra olika åkommor som kan leda till likartade symptom tidigt. Och det finns olika behandlingar man kan få om det inte är demenssjukdom. Så därför ska man vara rädd om sin hjärna, och känner man att det här känner inte jag igen mig själv i, sök hjälp, för att det är bättre att veta i sådana fall, och det finns symptomlindrande behandling för några om det skulle vara en som en Alzheimers sjukdom i tidigt skede.
Okay.
Jag säger inte att det är det.
Nej, jag förstår det.
Men så kan man få hjälp och stöd med bra behandling så man kan fortsätta ha ett bra liv.
Ja, då ska jag bara säga till dig som är läkare att ja, det är en märkbar förändring för mig, men jag oroar mig ingenting. Det är en del av livets utveckling, och jag är lite fatalist, så det får bli som det blir med det. Så det finns inget orosmoment. När du var inne då på man ska ta hand om hjärnan, Vilhelmina, finns det någon form av hjärngympa? Alltså, man säger så här, korsord och sudoku och grejer. Kan jag ungefär som när jag sportar förbättra min motion, så kan jag försämra min demens i bemärkelse att den inte är så inte utvecklas så fort.
Det finns hjärngympa som vi ska alla ägna oss åt oavsett ålder. Och vi brukar ju säga så här, att man ska nummer ett använda de nervceller vi har och gärna utmana hjärnan och göra någonting som oavsett ålder som kan vara lite nytt. För det stimulerar nervceller. Och sen vet vi också att fysisk gympa på riktigt, alltså ut i skogen och vandra eller gympa på och gå på ett gym, är jättebra för hjärnan. Och här har man till och med rekommendationer att 30 minuter medelintensiv gymnastik av olika slag ökar förmågan för nervceller att må bra. Så vi kan säga att det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Så ut och gå, röra sig, vara fysiskt aktiv, utmana hjärnan, och korsord är jättebra. Om man tycker det är kul. Och gärna korsord med någon annan. För då är det också det här med det sociala. Att man är social aktiv. Stimulerar också hjärnan. Och det ska vara sån aktivitet som inte gör att man känner sig stressad. det ska vara lustfyllt. Själv är jag sämre på korsord, bättre på sudoku och kör på det. Men jobbar, eller vad ska man säga, tänka till på allt det som kan liksom få nervcellerna att hålla sig friska. Ha koll på blodtrycket, säger jag som läkare. Definitivt. Högt blodtryck påverkar nervceller i hjärnan också, negativt på sikt. Att se till att man äter schysst, faktiskt. En omväxlande måltid, mycket fisk, grönsaker, frukt, precis som min mormor sa, är också bekräftat bra för hjärnans nervceller. Så hjärngympa tillsammans med att ha lite koll på blodtryck, socialt aktiv. Och sen har man då sett en aktivitet som jag tycker är jätteroligt att man har kunnat visa forskningsmässigt är väldigt bra för hjärnan. Det är att dansa. För nu hoppas jag att alla som lyssnar tar till sig det här.
Då gäller det bara att hitta någon bra musik då.
Dansrally. Bra danspartner.
Ja. Ja. Då ska jag hoppa till gäst nummer 4. Nu kanske jag... Auli Metsänsalo.
Ja.
Det tyder på ett finskt ursprung.
Ja, väldigt.
Du jobbar dagligen och dagsligen med äldreomsorgen och se till att den fungerar.
Ja, det gör jag.
Vad skulle du säga då, nu var jag ute efter tecken och sådana här saker, men så har vi då hamnat i den här situationen att den anhöriga finns inom äldreomsorgen, men jag som anhörig bryr mig ju ändå. Vad det där samspelet, finns det något tips där? Alltså hur kan jag som anhörig vara ett stöd?
De anhöriga är det viktigaste i vården för den demenssjuka, för att de känner allra bäst den sjuka. De kan förmedla hur jag har varit, vad mina personliga intressen är, hur jag vill bli bemött, vad som är viktigt för mig som person. För vi träffar ju de dementa oftast mitt i sjukdomen. Vi träffar dem när de har kommit rätt långt i sjukdomen innan man kommer till boendet. Och då kanske man inte längre kan definiera sig själv. Och då behöver man hjälp med det. Vi använder levnadsberättelser också. Men det viktigaste är det närstående som är som en uppslagsbok. Jag känner dig. Jag kan berätta om hur du har haft det. Jag vet vad som är viktigt för dig här i livet. För om vi som vårdpersonal vet vad som är viktigt för dig här i livet, då kan vi bemöta dig allra bäst. Jag är helt övertygad om det.
Jag har ju haft en svärmor som drabbade, jag kan ju inte det här medicinska, men alltså blev det jag skulle kalla åderförkalkad, det är väl något gammalt begrepp för det här, men i alla fall. Och då fick jag också mina fördomar bekräftade manligt och kvinnligt, för att jag har ju en fyrkantig hjärna. Logisk, ja. Så att när min svärmor sa felaktigheter, då rättade jag henne. Och då, det var inget bra. Och det fick jag liksom såna finger av hustrun. Ska jag inte hålla på? Det blir ännu mer förvirrad. För personen i fråga tror ju att den säger rätt. Och så sitter du där och näpsar till. Och så, ja. Det är sådana grejer ute. Jag vill ju vara snäll med svärmor.
Jag förstår det.
Men det funkar ju inte, för jag är så fyrkantig.
Jag tror att det är ju det som... Det är väldigt centralt och det är väldigt viktigt, det att man inte rättar till. För att vi vet ju inte hur den dementa... När vi träffar den dementa, den berättar hur man upplever just här och nu ens verklighet. Och jag kan inte säga att min verklighet som personal är rätt. För jag vet inte hur... För man har lite olika kognitiva förmågor och man tänker på olika just i stunden. Jag kanske ser till och med saker och ting som vi andra inte ser. Och jag kan inte säga att du inte gör det. För att jag kan inte se med dina ögon. Jag ska försöka följa med dig och försöka se dina ögon och möta dig där. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja. Lena Hjelmerus, du som är läkare, doktor Lena åt oss med jämna mellanrum. Du är ju geriatriker, alltså sysslar med äldrevård. Det är inte omsorg du, utan du är... medicinare. Det sa att det fanns ingen botemedel, men finns det någon bromsmedicin?
Sen är det lite olika hur som Vilhelmina sa, om du har 100 olika orsaker så är det inte säkert att bromsmedicinen fungerar just på den här personen. Men som Vilhelmina också sa, det här att söka tidigt och få en diagnos tidigt, det är ju en förutsättning för att man faktiskt ska kunna då ha glädje kanske av en bromsmedicin. Eller till och med två i kombination. Sen är det här ju en sjukdom som är, den blir sämre vart efter. Även om bromsmedicinerna liksom bromsar upp förloppet så blir man sämre hela tiden. Och det är en dödlig sjukdom. Och det är något jag säger till alla som flyttar in på äldreboendena när vi diskuterar framtiden och hur ska det bli och hur vill man ha det. Att det här är faktiskt en sjukdom som man dör av.
Men det gör man väl alltid förr eller senare?
Ja, fast på det här är ju också gammal tradition. Det var väldigt länge som vi aldrig skrev demens som dödsorsak. Men sen kanske 5-6 år tillbaka så har läkarna börjat skriva det på dödsbevisen som dödsorsak. Och då plötsligt så ser man, oj vad mycket folk som dör av demens. Det har ju funnits hela tiden, men det har varit lite skämmigt det här. Och det har varit svårt att ställa diagnos. Mycket lättare att säga att ja, men han hade dåligt hjärta eller det var cancersjukdomen. Men egentligen så var det demenssjukdomen, fast den då försvagade individen så att man sen kanske fick en hjärtinfarkt eller något sånt, eller en infektion. Men i och med att vi försöker ändå vara så tydliga med att det här är en sjukdom som... Nu vet jag inte om man pratar om olika stadier, Vilmina. Det gör man fortfarande. Och när de kommer till mig på äldreboendena, då är man oftast i stadium 4 eller kanske i övergången mellan 3 och 4. Det vill säga man har på de här skattningsskalorna hamnat någonstans på 17-18 poäng av 30 möjliga. Och flyttar man in för tidigt, säg att man får tycker att man drar en vinstlott och flyttar in när man har 21-22 poäng, då kanske man faktiskt är alldeles för pigg fortfarande för att finna sig till rätta på äldreboendet. För äldreboendet innebär en begränsning att du delar ett demensboende, att du delar din tillvaro med andra människor som du inte känner. Så att det är bromsmedicinerna gör att man har kommit längre i sin demens innan man flyttar in på ett äldreboende. Och det måste vi också komma ihåg när vi liksom diskuterar hur ska ett demensboende se ut. För det ska alltså vara för dem som verkligen inte längre kan klara sig i sin vanliga miljö. Jag vet inte om du vill kommentera någonting där.
Får hon inte, för där är jag programledare. Det är mitt enda stället där jag får bestämma. Nej, men vi måste ju komma in på det här med Silvia-certifieringen också. Och du som politisk ansvarig, Andreas. Jag menar inte så här att du inte var nöjd med den tidigare omsorgen, men du ville höja den ett snäpp eller två år, eller vad nu måttstocken är. Varför är Silviahemmet en bra leverantör av kompetensförhöjning?
Ja, till att börja med så förutom att jag lärde mig vad demens kunde innebära för en enskilde, så förstår jag också att, som jag varit inne på här också, så finns det personer med demenssjukdom i alla våra olika äldreverksamheter, och vi kommer i kontakt med dem på många olika ställen, och därför är det inte så enkelt att säga bara att nu har vi en demensavdelning och där ska man ha kompetensen, utan man behöver kompetensen på alla håll. Och Silviahemmet har ju som sagt då jobbat i 20 år med det här att utveckla demensvården, och har ett koncept som handlar om kompetensutveckling och hur man får det in i verksamheter, att man verkligen får förändring på arbetsplatsen, att man använder den kunskapen som man får. Och det som var avgörande här, det var ju det att jag fick höra att Silviahemmet var på gång att utveckla det här. Alltså tidigare så hade man certifierat enstaka äldreboenden, men nu tittar man lite bredare och skulle vilja certifiera hela kommuner. Och så därför var det intressant då att kunna ha en aktör som kunde hjälpa oss med det här då i hela äldreomsorgen då, både vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och biståndsavdelning också då.
Vi säger ju så här många gånger när i tidigare skede i livet, vi har en bostadskö. Alltså för de unga att flytta hemifrån, då har vi x antal år innan man kan räkna med att det erbjuds en lägenhet, om man nu inte kan köpa en. Finns det någon kö, demenskö? Hur lång tid får jag vänta när jag fått diagnosen demens? Om det nu är korrekt att säga så. Och ja, jag klarar mig inte hemma längre. Hur lång tid får jag vänta innan det finns en bädd för mig i demensboende?
Det är ju reglerat så här, eller vi är skyldiga i kommunen att erbjuda en plats på särskilt boende då, inom 3 månader från det att man har fått det biståndsbeslutet. Och det klarar vi i allra flesta fall. Så att det är väldigt få som får vänta i dagsläget över 3 månader.
Men du säger, bara så att det inte blir några oklarheter, biståndsbeslutet. Jag menar, en läkare har sagt till mig eller gett mig diagnosen demens. Och så kommer inte jag ihåg det, för jag är dement, men min anhöriga kommer ihåg det. Det är inte från den här biståndshandläggaren, utan jag är intresserad av från när läkaren har sagt du är dement. Alltså, oj, vad skulle man ha 15 i den där 30-gradiga skalan?
Ja,
någonstans.
18-19,
ja. Hur lång tid tar det då?
Ja, alltså vi räknar ju från det att vi får kännedom om att man söker. Alltså om du får en diagnos så känner ju inte kommunen till att du har behovet.
Min fru kommer ringa 5 minuter efter.
Ja, precis. Och då är ju ansökan inlämnad så att säga. Ja. Så att då behandlar vi ju den direkt. Ja,
men kan du säga då att det blir 6 månader istället? Så att vi lite mer, alltså från diagnos till jag får...
Nej, jag tror Auli kan förtydliga kanske lite grann. För Auli har då varit chef på biståndsavdelningen tidigare, för inte så länge sedan.
Nej, det är inte alls länge sedan. Det är nämligen så här att när man får sin demensdiagnos, det kan ju vara så att man fungerar väldigt väl hemma med stöd av hemtjänst. Man mår väldigt bra väldigt många gånger att bo så länge det går hemma. I sin egen miljö, i sina egna... Med sina egna saker, med sina vänner i närhet. Det kan vara en enorm trygghet för att det är ett särskilt boende.
Ja, men nu ska men vi inte hålla...
Nej, men då får jag säga bara så här. Ja. Men sen när det inte fungerar hemma, när det blir alldeles så svårt. Mm. Du börjar känna dig otrygg. Du känner inte igen dig vad du är någonstans. Du börjar kanske gå ut och hitta inte hem.
Vi har konstaterat att jag ligger på 18-19 på den där skalan. Så att vi vet att jag klarar mig inte.
Nej.
Hur lång tid tar det?
Alltså det är så fort vi hittar en ledig plats och när du har ett stort behov. Så det går inom 3 månader, men det går inte att säga hur fort.
Nej, men om jag ringer Tyresö bostäder så säger de att kön är nu ungefär 7-8 år.
Ja.
Och ungefär i normalfallet, pratar vi om 6 månader eller 2 år eller vad?
Nej, men jag säger som Andreas att vi inom 3 månader så har vi verkställt dem.
I de flesta fall?
Ja. Oftast om det inte inom, då kan det vara att du eller din fru har en speciella önskemål att du ska bo i ett
boende.
Jag är borta. Nej, men din fru kanske vill att du ska bo i ett boende väldigt nära ert hem så hon kan nära till dig. Ja. Då kan det ta lite längre.
Ja, det förstår jag. Vilhelmina ville säga någonting.
Ja, jag tror att det är jätteviktigt att veta det här att det kan ta olika lång tid som man lever med sin demenssjukdom. Så får du en diagnos tidigt så kanske du inte behöver någon hjälp först 2-3 år senare. Det beror precis på. Så att det är inte automatiskt för att du får en diagnos som du får hjälp från kommunen. Det är ju upp till dig själv också.
Men, parametern var att jag var nere på 18-19.
Ja, men det kan funka så ändå hemma vid ett tag till. Så att det kan ta innan man är där, vill jag bara säga, från diagnos till man är där. Och det kan ändå vara så att man bor kvar hemma ett tag till.
Mm.
Ofta är det ju någon konkret händelse som gör att det inte går längre hemma. Att man faller är ju det vanligaste. Eller att man får lunginflammation och hamnar på sjukhus. Och i samband med det här andra som händer, om det är ett benbrott eller en infektion, så blir man så pass förvirrad så att det bara inte går. Den där förvirringen, den kan ju sen släppa när man hamnar i en trygg miljö. Men ofta är det ju en konkret händelse. Och där är ju det här med det förebyggande arbetet att se till att folk inte ramlar hemma i sina egna bostäder är ju jätteviktigt.
Nu ska inte jag tappa tråden, men nu ska vi komma till Silvia-certifieringen. Och då blir min fråga till dig, Eva. På vilket, alltså jag tror du använde begreppet Silvia-filosofi.
Ja.
Vad är det i den som gör att omsorgen blir bättre?
Att vi har en helhetssyn av människan där man ser till alla behov. Och målet är ju att man ska må så bra som möjligt trots svår sjukdom.
Jag tänker mig att den här personalen vi har haft tidigare innan de fick den här nya kompetensen förstod väl det också. Är det, Är det någon systematisering ni tillför? Eller?
Ja, jag tror att saken är att alla får samma grundutbildning. Att alla har gått samma utbildning. Sen har vi en reflektionsledarutbildning också där man fortsätter att jobba. Det här är ju bara en början. Och då ska alla avdelningar på enheten ha reflektion en och en halv timme en gång i månaden för att bibehålla det här och jobba vidare.
Alltså, är ni någon slags inspirationskälla?
Ja, det hoppas jag att vi är.
Har du fått, när du är ute då och utbildar folk, det är din uppgift.
Ja, det är min uppgift.
Det är din uppgift. Responsen?
Den har varit jättebra. De har varit jättenöjda.
Och vad säger man då? Så här, ja, nu förstår jag vad jag ska göra. Eller
ja, dels är det ju många som faktiskt inte har utbildning ibland eller har gått så mycket. Och sen att man har den här filosofin att stå bakom, att man har den tillsammans. Vi pratar mycket om att jobba ihop i team.
Och kan det vara då så här att ni öppnar dörrar i form av, ja men det har jag inte tänkt på.
Ja.
Kan det vara sådana saker?
Ja.
Så det är inte en revolution utan det är mer, man gör personalen tryggare i sin profession.
Ja, och att jobba tillsammans mer tror jag.
Kan du berätta vad, lite grann, eller blir det för teoretiskt? Jag menar, något steg, eller vad är det ni gör då?
Alltså certifieringen är tre steg. Steg ett är en grundutbildning på 3 heldagar. Och där ska all personal gå.
Mm.
Om jag så är chef eller jag jobbar som städerska eller jag jobbar i köket så alla på enheten ska gå den 3 heldagar. Och steg 2 är en arbetsledarutbildning som är en heldag. Där alla arbetsledare får lite stöd att hur jobbar vi nu vidare och får den här kunskapen till verklighet. Och sen är steg 3 den här reflektionsledarutbildningen och den är på 3 heldagar.
Andreas då, lite avslutningsvis, ni ska få chans om det är någonting jag har glömt. Men vad är nästa steg här i kommunen då? Eller är vi färdiga nu? Eller får vi Carl Gustav certifiering sen? Han ska bara först säga, ja. Den unga damen räckte upp fingret för hon ville säga någonting. Ja. Men Andreas ska få svara först.
Ja, nej, vi är ju i början kan man säga. Vi har ju certifierat de 4 äldreboende, eller som jag gäller att säga, de har certifierat sig. För det är faktiskt de som har gjort en insats. Och det som återstår nu är ju då att hemtjänsten och biståndsavdelningen också ska gå igenom det här, den här utbildningen och få certifiera sig. Men därefter så fortsätter ju den här kompetensutvecklingen kan man säga. För att man har ny personal ibland och så vidare och man behöver fylla på. Så att meningen är att det här ska fortgå och att vi ska förbli certifierade även framåt.
Alltså det slår mig då så här, kan man tänka sig tanken att den här utbildningen ger någon form av att vi pratar samma språk? Alltså man i högre grad förstår varandra och varför man gör olika saker. Vilhelmina, du räckte upp fingret där.
Ja, jag ville förtydliga det Eva tog upp som reflektion, så var 3 dagar. För det här är nog en av de viktigaste delarna i utbildningen. Det handlar om att man tillsammans får lära sig att lösa problem på som uppstår. Det uppstår alltid problem på enheter när personer får nya svåra symptom. Och att man då lär sig samlas och alla inblandade i att jobba på hur kan vi på bästa sätt hjälpa den här personen att lösa det här problemet. En metod för det. Och det här har vi sett har varit den bästa källan till en fortsatt kompetensutveckling. Och enheter som vi har träffat som tidigare tagit in handledning externt ifrån, hyrt in handledning, har inte behövt göra det längre därför att man har mobiliserat egna krafter i boendet och alla har lärt sig och löst svåra situationer tillsammans. Och det är det teamarbetet, reflektionen som är just det att det är en metod hur man löser svåra problem tillsammans.
Och då slår det mig från marknadsföringsavdelningen, fick jag alldeles nyss i mitt hörsnäcka höra att Radio Tyresö är ju en del av det här teamarbetet. Med det här programmet så sprider vi trygghet. De som är nu lite tåren komna vet att omhändertagandet kommer att bli än bättre. En rofylld ålderdom. Ja, radio är bra. Vi har gjort vår halvtimme nu. Jag ska tacka Auli och jag ska tacka Eva och Vilhelmina och Andreas och Lena för ert deltagande och klarläggande. Förhoppningsvis hörs vi någon annan dag när vi har utvecklat det här ännu längre. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.